I höst är det 300 år sedan freden i Nystad. En fred som bland mycket annat gjorde slut på stora ofreden i Finland. En 8 år lång period då ryska armén ockuperat landet och härjat och kidnappat folk. Vid den här tiden utgjorde Finland en del av det svenska riket. Och under stora ofreden i början av 1700-talet hade många finländare flytt till den västra delen av riket. Trots att landet, speciellt i Österbotten, var härjat och bränt, återvände de flesta tillbaka efter freden i Nystad år 1721. Historikern och professor emeritus Nils-Erik Willstrand berättar mer om den här tiden.
Visst, man klarar sig i många fall skapligt i Sverige. Andra hade det svårare och var beroende av då understöd, kollektinsamlingar och allt vad man nu höll på med. Så att det var ju ändå en sån här tillfällig existens som var osäker för många. Alla kom ju inte hem, men väldigt många tog ju den chansen. Och det är ju faktiskt fråga om nästan en tiondel av Finlands befolkning som flyr över till det som jag brukar kalla den västra riksdelen. En stor del av ämbetsmännen, ganska många präster och sen då allmogebefolkning från de områden där det här var möjligt att genomföra, Österbotten då inte minst man har sina fartyg och båtar så att man kommer över.
Och kontakter också,
precis det, jo.
Vad betydde då freden när den slöts efter de 8 åren av ockupation? Så här säger historiker Nils-Erik Willstrand.
Den betydde, kan man säga, kris, för det var så mycket som måste åtgärdas. Statsskulden skulle hanteras. Man hade en massa människor som behövde jobb. Sverige hade ju krympt väldigt mycket. Så det fanns ett överutbud på officerare och på andra också som skulle hitta sin plats. Och man stod ju också inför ett stort återuppbyggnadsarbete. Få igång hemmanen igen. Men jag kan ju tycka att det går förvånansvärt fort. Om vi tar Österbotten, minns jag rätt, så var hälften av alla hemman öde i Österbotten år 1719. Går vi sen fram till 1727 så kan i stort sett alla betala skatt, alla hemman. Och det här har ju förstås att göra med att den här tidens samhälle är ganska enkelt konstruerat. Det är bönder som bor på sina gårdar, man har åkrar, man har kor. Och det går ganska enkelt ändå att få huset beboeligt. Det går ganska enkelt att komma igång med jordbruket. Det viktiga är ju att man på något sätt får utsäde. Det kunde man bland annat få från de ryska magasin som fanns och som blev kvar utan att ryssarna förstörde spannmålen. Man var tvungen att köpa hästar från Sverige, alltså västra riksdelen, eller från Karelen. Man köpte kor i Savolax och så här för att komma igång. Så att visst var det en svår process det här, men det är inte alls så komplicerat som att bygga upp ett samhälle som vårt. Det är ju så. Vårt samhälle är ju på ett annat sätt sårbart. Det är ju ganska enkelt att slå ut det egentligen. Städerna, så där räknar man med att de var ordentligt på fötter ungefär i mitten på 1730-talet. De är ju lite mer komplicerade konstruktioner. Handelsmännen har kommit igång med sin handel och så vidare.
Jag tänker på de här som blev kidnappade och förda till Ryssland. Vad hände med dem? Kom de tillbaks eller finns deras ättlingar kvar i Ryssland idag? Vad vet man om den här folkgruppen?
Inte vet man just så mycket, men att en del kom ju faktiskt tillbaka också då soldater som hade varit i fångenskap, karolinerna som man brukar tala om, så de kommer ju i bästa fall tillbaka. Men huvuddelen menar jag ändå av de som förs bort för att jobba som livegna eller på olika sätt förslavade så hade ju inte möjlighet att komma tillbaka, och vi talar ju ändå om tusentals personer. Så att deras gener så tror jag nog lever på ganska exotiska orter idag härifrån sett.
Nå, idag då? Spår från freden i Nystad 1721. Finns det saker och ting i vårt samhälle som du kan spåra rötterna till den här tiden?
Det tycker jag väl att det gör, och en sak som man ju inte så ofta tänker på är ju det att i och med då att stora nordiska kriget slutade som det slutade, så fick ju också Sverige en ny konstitution. Sverige med Finland och går in i frihetstiden. Före det har vi ett kungligt envälde, nu får vi då en nära nog allsmäktig riksdag med alla de yviga diskussioner som det innebar, med alla de mutor som det innebar från olika länder som ville påverka Sveriges politik och så vidare. Men i alla fall får vi en politisk kultur med en mycket större delaktighet. Och det är ju också här som det här med tryckfriheten, offentlighetsprincipen föds, i den här politiska kulturen som då ju också slutar lite som det började, det vill säga med Gustav den tredjes envälde. Mm. Så det är från envälde till envälde.
Och sen så har vi också Gyllene Freden, restaurangen i Stockholm.
Jo, från 1722, jo. Och den freden, så är just då freden i Nystad. Det som man inte alltid tänker på är ju att stora nordiska kriget inte riktigt tog slut 1721. För det var faktiskt först 1732 som man från svensk sida slöt ett nytt förnyat avtal om vänskap med Polen. Så det kan ju vara sån här frågesportskunskap. När slutar stora nordiska kriget? Jo, 1732. Om man är vän av ordning och lite formalist. Men i praktiken är det ju just 1721. Och det är ju lite roligt också att om man läser svenska historikers arbeten, så där slutar ju Sveriges stormaktstid år 1718 med att Karl den 12:e då dör i skyttegraven, medan vi i Finland alltid då drar stormaktstiden ända fram till 1721. Så vår stormaktstid är ju lite längre än svenskarnas.
Vi hörde historiker Nils-Erik Willstrand i samspråk med mig, Jessica Morni.